Välkommen allihop. Det är roligt att se er så här i de här sura dagarna. Vet ni, det här är, trots att det är så surt väder och sånt där, så visst är det här en sån här dag där det är riktigt roligt att vara svensk. När det varit ett guld ändå i... Ja, de som åker på de här brädlapparna så där. Det är en av de gånger då det är roligt att vara svensk. Men även om det är roligt att vara svensk, så är det ju inte det riket vi tillhör egentligen. Det är ju liksom en mer en formalistisk funktion som vi tvingas ha. För vi tillhör ju Guds rike. För alla här vet jag har sagt sitt ja till Jesus. Så då tillhör vi Guds rike på grund av hans nåd. Och det är ett rike som är annorlunda. Det är inte som den här världen. Utan i vårat rike, där är det Herren, vår Gud, som verkar. Och vi är redskap för henne. I varje fall så ska jag hålla en liten kort inledning. Men först tänkte jag presentera Ida så gott jag kan. För jag känner inte henne något särskilt väl. Hon är så ny här i bygden. Och hon är ju liksom i stationerade Bilsta. Och dessutom ska hon vara ute i Skurio och Sidensjö, just det. Tre församlingar. Det är tuffa bud alltså. Väldigt. Hoppas det går bra för det. Du lär nog få någon förebedare här efteråt, ska du se. Ida Hedström heter hon. Trevlig tjej. Hon har lätt att skratta och glad. Så då har vi sett att diskutera katolska kyrkan och romarriket och hur vi ser det på sånt och lite sådana här bitar då. Och vi är inte oense. Tack och lov. Men nu är vi samlade här ett antal personer då. Och det här är ju första gången, eller andra gången, vi har en gästpredikant. Ordentligen, som kommer långt bort ifrån. Förra gången då var det en sydamerikan då. Han kunde inte nå svenska. Det var lite svårare för oss då. Men du kan svenska. Om jag har förstått saken rätt, så är du utbildad till det här som är skogsvaktare eller skogskunnare. Vad kallas det nu för tiden? Jägmästare. Häftigt. Ja, okej. Okay. Skogsvetare. Okej. Okay. Nåväl, jag skulle hålla en liten sån här inledning då. Vad vi gör, det är att vi förmedlar Guds ord. Vi har inga särskilda ambitioner annat än att vi önskar att vi får våra lyder, våra herre och Gud. Sen får han ta hand om resultaten. Och det lyckas vi bra med. Så det vi gjorde efter Sönskapellet, ja, gruppen här har ju varierat lite. Men det här är en väldigt stabil grupp som är kvar, det måste jag säga. Och det, jag tvekar inte alls på att Gud har fört ihop just oss till just det här av något skäl. Eftersom det faktiskt fungerar. Det är Herrens välsignelser över det hela. Och vi når ut med ordet som vi ville. Till de som kanske inte kommer till kyrkorna. Vi når ut dem i hemmen då. Tyvärr måste de ha en dator. Men det har ju väldigt många idag. Så det här går bra. Det känns välsignat. Och det bidrar vi allihop med. Om du aldrig har sagt någonting eller förmedlat någonting här, så är du ändå med och bidrar inne. För vi skulle inte stå här och undervisa eller predika någonting om det inte fanns några folk här. Bara det. Men sen är det här liksom den här samlade kraften och den bön som sker. Alltså det sker inget Guds verk om det inte finns några stycken som ber kring det. Och det har vi ju verkligen känt att vi har haft det. Och när vi har haft våra motstånd som kommer ibland och hårda attacker som också kommer ibland, så kanske vi förlorar någonting, men konsekvent har vi fått något bättre efter varje gång. Och det tycks fortsätta så. Så ja, vi kör så länge det räcker. Och så får vi se. Det, jag vet inte om vi någonsin har nämnt det, John och jag. Men som han och jag pratar med varandra, så vet vi att starta sånt här grej i Öviksbygden, där inte någon av de etablerade församlingsrörelserna står bakom, det brukar vara omöjligt att få igång. Ja, vi har hållit ut nu. Vad är det, 3 år nu då? Det är ganska bra gjort. Men eftersom vi kände till det, då har vi också sagt att vi kör i det Gud visar så länge vi kan. Sen när vi inte kan längre, då upphör det och så frågar vi vad Gud tänker med oss igen. Det är inte svårare än så. Det låter ju underbart att du varit helad från lunginflammation på ett dygn. Det är säkert bara för att du först ska gå till Gud eller någonting sånt där som det blir. Så läkarna fick hitta en chans. De fick ställa diagnosen liksom. Men jag undrar om ni inte bad, ja. Stämmer det? Ja, tacka Gud då. Lunginflammation på ett dygn. Ja, halleluja. Efter dina många sjukdomar och plågor så kan du ju se att det finns en Gud som kunde någonting. Han har nog några tankar för dig, Dennis. Jag ska inte tala om vilka de är. Men den dag jag får reda på vilka de är, då kommer jag tala om det om Gud vill det. Men i varje fall, jag har ett ord här. Det är ju så att jag också lever i ett gammalt kall som jag har haft sedan många, många, många år tillbaka. Och det är ju dels i det profetiska, men jag har också som att stötta upp. Uppmuntra det profetiska, för det håller på att dö bort i vårt land. Och då finns det ett antal personer som har den biten i sitt liv. Att man uppmuntrar just den saken. För den är så väldigt viktig för församlingarna. Så väldigt viktig för Guds folk. Och det sätts så hårda attacker. Så det måste man vara med och stötta när det blir tufft. Det är en god sak att göra det. Det brukar jag få göra då. Mest på telefon och internet och sådär. Men... Så det fungerar också. Nu vet jag att vad som gjorde att jag tände till så snabbt. Så att, men det var just på grund av att jag vet att hon har då fått någonstans ifrån. Förmodligen från Gud då. Ja, det är det ju. Det vet jag. Att undervisa kring det profetiska då. Ett enormt stort område. Men liksom, profeter har det funnits i alla världens tider. Och det kommer finnas ända tills den dag Herren kommer tillbaka. Och det är som förvirring kring det begreppet. Det finns många bilder, det finns mycket sårade känslor. Det finns mycket som har blivit fel och mycket som har blivit rätt kring det profetiska. Jag menar, gå in i det profetiska så får ni känna på hur det känns. Man känner att man är människa och det här maktlyssnaden kommer att börja på dyka upp någonstans. Men om man då är seriös och ärlig inför Gud så kommer Gud att ta itu med henne. För det handlar inte om mänsklig makt. Då är det falskt profetiskt. Men alla är människor och kan börja på dra i de frestelserna. Men Gud tar itu med sånt. Tro mig. Han vakar över sitt ord. Om man då inte börjar på tillbe andra krafter. Eller om man sätter sin gåva i fel herres tjänst som William gjorde. Han sålde sin utrustning. Fick bra betalt. Och då profeterar han ju i och för sig ganska korrekt. Men Gud kallar han för spåman då. Fortfarande samma andliga utrustning. Det enda som skilde var att William mot betalning betjänade en annan herre med gåvan. Då kallas man spåman. Men det gick inte att pröva profetierna, för de var ju rätt i sak. Så att det med att pröva profetier är också en viktig sak. Vi ska inte gå in på det. Det är lite för mycket, lite för avancerat. Det kommer med tiden. Men jag ska läsa varje från första Korintierbrevet 14. 14 och 1. Sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Det är alltså Paulus som skriver det här. Och han borde väl veta vad han skriver om. Vad man saknar ibland i Guds ord, det är mer detaljer. Hur ska det användas, hur ska det vara, hur ska det göras? Alla de här frågorna som man kan få i i den här typen av uppgift. Frågorna kommer. Men jag tror att Gud har en avsikt med dig också. För då tvingas man att gå till Gud själv i bön och få svaren som man behöver då för att kunna fortsätta. Och dessutom kan man inte plagiera så mycket. För om det stod en lång instruktionsbok, så här ska den profeten bete sig, se ut, vara, så här ska han prata. Ja, men tror ni inte att den onde skulle få intressen av att starta upp en 100-tal sådana? Och förvirra lite? Jo, absolut. Så allting sånt här som har med Gud att göra, om det är att förvalta en gåva, vilken gåva den är, så kräver det att man har en relation till Gud själv. Och det kommer hur många tillfällen som helst då det bara är förvirrat i ens eget huvud. Hur går jag vidare, Gud, i det här nu? Då måste jag gå till han och fråga om nästa steg. Och då visar han det. Och det lustiga är att när man får se det där, då hamnar man i det här som jag lärde mig när jag var nyförälskad, att man får gå i förutberedda gärningar. Han leder en dit han vill ha en. Och då kan det hända riktigt roliga, fantastiska saker. Och själv gör man ingenting. Det är som att man kommer dit och trycker på en knapp och så ligger allting förberett. Och man står där och är lika förvånad som de alla andra. Men vad hände? Men vart det? Det är för att det var Gud som gjorde det, inte profeten. Profeten var redskapet. Men det var Gud som agerade. Så därför ska det vara svårt med det profetiska. För att det är viktigt och därför att man får inte vara liksom slarvig i det. Det är väldigt lätt att man kommer i sitt eget kött och bara på att tala ur egen erfarenhet eller någonting. Ja, det har väldigt lite med det profetiska att göra. Det profetiska, det är när Gud talar genom en person, genom heliga ande. Lite extra detaljer så där. Men det står så här, sträva ivrigt efter kärleken. Det nämns först. Första versen. Och varför det då? Ja, därför att om du har kärlek, då kommer du att använda gåvorna på rätt sätt. Om du gör det för att själv bli någonting, alltså självhävdelse. Är du rädd för någon och ska ha massa gåvor för det, ja då blir det någonting annat. Men om du har kärlek, den typ av kärlek som Gud själv har givit oss, då har du rätt drivkraft till den här gåvan. Du har rätt motiv till den här gåvan. Och Gud kommer se till att man får det också. För du kan inte gå och profetera personligt till exempel till någon om ni inte är kärlek inne. Tro mig, jag har gjort de misstagarna. Men när det är kärlek inne, då får man se det där förändringen sker väldigt, väldigt fort. Den här kraften som vi kallar för kärlek, som kommer från Gud, som är själva Gud, får man ju förmedla. Man använder tungan och formar några ord också. Men det är inte de viktiga bitarna. De viktiga bitarna, det är vad det för kraft i det hela som förmedlas. Och därför är kärleken det viktigaste. Nu står det att man ska sträva efter ett svårt ord. Och det är svårt för mig också som har stått här och pratat och tjatat så mycket om att vi inte ska vara prestationsinriktad. Så vad får då sträva för betydelse för oss? Ja, jag kan då säga er att en person som strävar själv efter att få bli en profet, han har fel motiv. En person som absolut strävar efter det, han har fel motiv. Alltså det är Gud som utser genom den heliga ande. Man strävar inte efter det. Så hur ska man förstå strävan här då? Ja, ett förslag det är ju att åtminstone sträva att ha lite ordning i sitt huvud. Jag menar, om vi tänker så här. Ska jag kunna förmedla kärlek till någon? Ska jag då bära på tankar här uppe där jag tror att jag inte kan vara älskad av Gud? Om jag ska kärleken komma till mig så måste jag ju kanske ta emot mig själv först så att jag bär med mig till den som ska ha den sen. Och det kan jag inte göra om jag säger att jag är oälskad. För då tror jag på en lögn. Sanningen är ju den att Gud älskar mig precis som jag är. Det är sanningen som ska vara med. Det är det som det profetiska ska gå ut på. Inte lögn. Så det är liksom det du ska ha där inne själv. Och det kan vara en strävan. Att inte ge näring åt fel sorts tankebyggnader. Eller en annan tankebyggnad så här, som tycker liksom att det är profetiska, det är så märkvärdigt och mäktigt och allting konstigt sånt där. Ja, det är det inte. Det vill jag verkligen påpeka. Jag har haft folk som liksom gärna ville vara vänner med mig under en period för att det var så häftigt, trodde de. Jag tills de får se baksidan av det. För det häftiga, det ser bara några minuter någon gång. Men all tid däremellan. När du måste brottas med Gud. När det var tufft. När attackerna kommer. Och när tvivlet kommer. Då är det inte lika roligt längre att vara med. Därför måste man också ha kärlek för att klara sig igenom de bitarna. Om det inte drivs i kärlek, då går det inte med de räddande budskapen. För så småningom så vet du att du kommer kanske bli hatad för det du gör. Har du inte kärlek, då går det inte. Så det är väldigt viktigt det där med att ha rätt drivkraft. Och det är bara kärleken som är godkänd i det här, ingenting annat. Det är okej att göra misstag. Alla måste göra misstag för att lära sig någonting. Det är ett mål man bör ha. Att man är lite öppen för vad Gud vill visa om mig själv. Så att inte fel saker visar eller växer hos mig. Den som talar profetiskt, han talar till människor. Ja. Så är det så att det kommer en profetia i form av ett tungotal, då ska någon eller personen själv också uttyda det då. För att det ska gälla som en profetia. Men det behövs inte. För man kan profetera på svenska. Om det är svenskar. Är jag i England så lär jag använda engelska. För det går ut på att tala till människor. Så då bör de kunna förstå. Annars är det meningslöst. Sen är det profetiska. En stor. Mycket stort spännvidd. Alltså man börjar i allmänhet med uppmuntran. Få känna på gåvan lite och känna på och utvecklas tillsammans med Gud. Eller utvecklas kan man fel ord. Men man måste få reda på vad man ger sig in i. Fostras till det hela lite. Och börjar man med det där. Jag vet att ibland när det startar det profetiska så finns det alltid tvivel inne. Jag kan väl inte sånt. Nej, och det är helt rätt. Det är ingen lögntanke, för det är precis rätt. Tänker du att du kan inte profetera så har du rätt. Men Gud kan göra det genom dig. Det kan vara att sträva. Att inte låta sina egna tankar ligga vägen mellan skaparen och redskapet. Ofta går Gud genom vår tankevärld. Så låt oss få undan de hindren då. Och jag tror inte man behöver sträva eller kämpa heller. Det räcker med att tro. Önska, ja. Ja, då börjar jag närma mig. Ja. Det räcker med att tro. Det, hur jag än beter mig, hur jag än nu väljer att sträva eller önskar någonting, så är det ändå den heliga ande som fördelar gåvorna så som han själv vill. Och han vet vad vi är för slags folk, vi enkla människor. Han vet. Han vet vart gåvorna ska vara. Men vi ska vara öppen för dem. Vi ska vara öppen för det faktum att Gud kan så mycket mer än oss. Om det bara blir liksom vad vi kan, ja, men då behöver vi inte starta en sån här grupp. Ja, men hur får vi 10 000 lyssnare? Vi har inte gjort någonting för nu. Det finns alltid någonting större som är med. Eller när jag har varit nykter, hur gick det till? Då man hade varit på behandlingshem och det var psykologer och experter och terapeuter och det ena efter det andra. Och så jag själv då kämpade så att jag höll på att dö. Inte vart jag fri. Men det Gud tog tag i nu. De var fri. På en vår. Och allt skit borta. På en enda vår. Det är likadant med det profetiska. Det är så sant. Du kan inte. Beröm dig inte för det. Men ställ dig till Guds förfogande. Och om det skulle komma någonting. Prova det. Du är bland männer. Det kan vara från Gud. Och är det från Gud kan det ha en mycket avgörande betydelse. Det kan vara från Gud. Du kommer att göra misstag. Och det får du göra. Du får göra misstag. Om du inte bara går liksom högmodig in och säger att du aldrig gör något fel. Men om du är öppen för att du kan göra misstag som vanliga människor. Då är det inget problem att göra fel. För Gud kan alltså korrigera det ganska lätt då. Han kommer att låta oss göra misstag. Så att han får bort rötterna till misstaget. Han fostrar. Jag avbryter här då. Nu ska tjejerna få sjunga och spela. Och...
Bara i dig har min själ sin ro. Första sidan. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min frälsning och min bar. Jag ska inte vackla. Bara i dig har min själ sin ro.
Tack så mycket för inbjudan och tack för att du fick komma hit. Kul att se liksom en ny liten skara människor. Det verkar vara gott här, tycker jag. Känslan får. Jag heter Ida då, han har ju beskrivit lite av vem jag är. Och idag så ska jag... Det är inte så att jag åker runt och pratar om det profetiska överallt. Ni kanske får någon sån väldig bild av mig att jag är sån här profet, men det är jag verkligen inte. Genom åren så har jag varit i massa olika sammanhang där man på något sätt har relaterat till det profetiska, fast på olika sätt kan man väl säga. En del ställen har det varit nästan så där att det profetiska är liksom allt i livet så där, och det är det enda vi lever för ungefär. Och då har det liksom slagit över lite på det där hållet att liksom det profetiska är Gud nästan. Och sen har jag väl varit i sammanhang där man skyr det profetiska som elden. Man ser rött bara man hör någon som nämner någonting om att Gud har sagt något. Och man är rädd för det. Och så är det ju lite i Sverige idag. Det är väl så. Den där pendeln slår liksom. Men hela tiden så har väl på något sätt det profetiska funnits där i mitt kristna liv. Jag har inte... uppvuxen i något frikyrkligt hem så, men jag har hela livet haft en tro och förstått att ja, men det är någonting Gud kan använda vem man vill så där, och han kan lägga ord på människors hjärtan och han kan förmedla det genom dem. Sen har väl jag varit förskonad, så jag har inte råkat ut för någon sån här hemskheter liksom. Men jag har känt lite inför den här kvällen att jag håller mig lite kring det där. Nu har Janne här liksom delat ganska mycket av det som jag hade liksom tänkt dela. Men det, och det känns ju som en bekräftelse och en uppmuntran också på att vi liksom är på samma spår där. Men ni kommer märka vad det är. Sådär. Det kommer bli en enkel undervisning. Det kommer bli en undervisning utifrån Bibeln, men också erfarenheter både av sånt som jag har varit med om och andra som jag har lyssnat till och känner och sådär. Så det blir en liten blandning, och med allt då så får ni pröva detta och ta till er det som är gott. Man skulle ju kunna börja med att fråga sig liksom varför det profetiska, vad är det? Varför eller vad ska det tjäna till med det profetiska tilltalet eller med nådegåvor överhuvudtaget? Och som jag sa, ibland så talar vi om gåvan att profetera eller andra gåvor som om det vore målet med det kristna livet, liksom, att om vi når dit upp, liksom, om vi skulle få den där profetiska gåvan, då är vi liksom någonting sådär inom tron. Eller att vi ibland så brukar man prata om när vi faller i anden till exempel, och när man faller då, eller om man blir liksom, ja, man får en andlig erfarenhet av Gud, då är det är så livet ska vara på något sätt, där liksom alltid fallen av anden och sådär, och att det är målet för vår tro. Jag tror att vi behöver påminna oss om att profetian eller profetiska gåvan eller vilken gåva som helst, det är ett medel som Gud använder liksom i våra liv och som han ger oss för att han ska bli tydlig för människor. Ingenting annat. Det är liksom inte det att vi ska bemästra någonting, utan det är liksom medlet. Det är ett hjälpmedel för Gud att nå fram till människan på något sätt. Och jag bara tar lite kort sådär, lite djupdyk så här. Sen finns det ju hur mycket som helst såklart, som Janne sa med det här med. Men i Gamla testamentet så hade ju profetian med utväljelse att göra, eller man blev liksom, det var en profet liksom som profeterade. Och det var ju, jag tänker lite det här som du pratade med Biliam där, att spåman och sen profet liksom, att profeten på något sätt utmärkte ju också Guds folk liksom på något sätt. Alltså att hade man en profet, alltså det hade ju med att man tillhörde Gud att göra, den enda guden att göra. Saul, han profeterade ju efter att han hade blivit smord till kung. Det var ju ingen som visste att han hade blivit det förutom Samuel och han då, som hade varit med på den där ceremonin. Så de frågade sig om har Saul också blivit profet nu, eller tillhör han också profeterna, sa de ju, när han kom där och profeterade. Och på något sätt så har det väl med den här smörjelsen att göra, jag ska inte gå in på det. Men där ser vi att liksom, ja, Saul blir också, får också den där gåvan för en stund. I fjärde Mosebok 11 så låter Gud profetisk hänryckning falla över de 70 äldste som Mose utväljer. Vi kan ju läsa det där. I fjärde Mosebok 11. Om man läser från vers 24 så står det så här. Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade sagt. Och han hade sagt då att han skulle välja ut 70 äldste. Han samlade 70 av folkets äldste och lät dem ställa sig kring tältet. Då steg Herren ner i molnet och talade till honom. Han tog av anden som vilade över Mose och gav åt de 70 äldste. När anden kom över dem greps de av profetisk hänryckning för första och enda gången. Två män, den ene hette Eldad och den andra Medad, hade stannat kvar i lägret. Anden kom också över dem, ty de hörde till de utvalda, men hade inte gått ut till tältet. Och nu greps de av profetisk hänryckning inne i lägret. En pojke sprang bort till Mose och talade om att Eldad och Medad profeterade i lägret. Josua, Nuns son, som hade tjänat Mose från ungdomen, vände sig då till honom och sa: hejda dem, herre. Men Mose svarade: blir du kränkt på mina vägnar? Om ändå hela Herrens folk vore profeter, om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla. Sen återvände Mose till lägret tillsammans med Israels äldste. Det var ett litet djupdyk där. Om ändå hela Herrens folk vore profeter, om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla. Och jag vet inte, jag har inte känt den här kanske riktiga våndan av att vara profet som Janne pratar om, eller den här på det sättet. Snuddat vid har man gjort, men inte så här. Men jag kan tänka mig att Mose tänkte så lite, om ändå alla hade den här förmågan så jag slapp och liksom vidareförmedla allting gå genom mig. Och sen tror jag också på något sätt att han var lite profetisk i det han sa det. För det i Nya Testamentet sen då som vi kommer nu till nu så förändras ju saker och ting. Och Gud gör det möjligt för alla att kunna på något sätt förmedla ett profetiskt budskap. Det är ju han som väljer fortfarande, men han, ja, det är på ett friare sätt. Och jag hade tänkt att läsa, jag gör nog det ändå, jag läser ifrån första Korinthierbrevet 14, vers 1. Där kanske ni har kvar er tumme. Och de fem verserna, precis som Janne gjorde, så jag läser faktiskt dem igen. Det är ju så med Guds ord att när vi idisslar det så får det en större betydelse för oss. Och vi kan liksom djupdyka i ordet, det är härligt. Sträva efter, och nu läser jag faktiskt från Bibel 2000 så blir det lite annat då än förut. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Till den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor, men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. Ja, det verkar ju som att alla kan vinna den. Sök helst gåvan att profetera. Står det. Eller sök, ja, vad står det? Sök också vinna de andliga gåvorna, ja. Helst gåvan att profetera. Jag hade förkortat det lite där. Och det berättade Janne om, det här med att söka. Det var en bra, härlig förklaring. Det var liksom, vad bra då. Jag hade inte planerat att gå igenom någon sån förklaring, så det var jätteskönt att Janne gjorde det. Och här står ju också, som jag nämnde i början, att profetin är ett medel, inte målet. Den som profeterar bygger upp församlingen. Han förmanar och han tröstar, om vi får korta lite. Och det är det som profetian är till för. Här så talar ju Paulus om profetian, att profetera gentemot att tala i tungor. Och det här, ja, det pratade vi om innan. Men ändå så förklarar han ju vad profetian är för någonting. Eller vad att profetera är för någonting. Och det är ju att bygga upp, att trösta och att förmana. Sen så funderar jag lite på, men Jesus då? För det här är ju det här kanske bibelordet är väl kanske det mest centrala när det gäller profetian, så där, som man ofta nämner. Men Jesus då? Pratar han något om profetior? Kan man börja fundera på. När Jesus möter med enskilda människor så här. Och det är först ifrån Lukas 19. Och det är den här klassiska söndagsskolberättelsen som alla barn, jag vet vad som ska hända, så berättar de allting innan man har berättat. Zacchaeus, tullindrivaren Zacchaeus i trädet. Från första versen är det då. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa, skynda dig ner, Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade för arg att han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren, hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen, det är fyrdubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Det var ju mycket folk där och Zacchaeus ville se vem den här Jesus var. Han klättrade upp där i den där trädet. Han var liten. Och mitt i den här folksamlingen så när Jesus går förbi, alltså det måste ju varit massa folk runt omkring honom, men ändå så stannar Jesus liksom och tittar upp på Zacchaeus som kanske gömde sig lite där i trädet. Tänkte att det här är en bra plats liksom att se lite på avstånd så här, och kolla in Jesus. Och även om Jesus visste om vem den här mannen var, om han skulle ha vetat att han hette Zacchaeus till exempel. För det är ofta man säger att han visste ju inte det, men han sa ändå hans namn, liksom han kallade honom vid namn. Även om han visste om hans namn, om man säger om han nu skulle ha gjort det, så svarar han ju ändå på en längtan som Zacchaeus hade. För att han ville ju se den där Jesus liksom. Och då fick han på något sätt ett ännu större svar. Jag kommer hem till dig idag så att vi kan lära känna varandra. Liksom. Och det är väl det profetiska tycker jag i det Jesus gör. Alltså att han på något sätt, han känner ju Zacchaeus. Han vet ju vem han är. Och det vet vi ju. Men i den här texten och i det här skeendet så vet ju kanske inte Zacchaeus riktigt allt att Jesus är sån. Men han inser ju det ganska fort tror jag. Det är den ena berättelsen som jag tänkte på. Och sen så tänker jag på, jag tänker att Zacchaeus, han förutom att han ville se Jesus, så märker vi ju sen när han gensvarar på det Jesus gör, att han kommer hem till honom. Då säger han att jag ska ge igen allt jag har tagit och det här då. På något sätt så är det ju också en längtan i honom att han vill ha upprättelse, han vill ha förlåtelse för det som han har gjort fel. Han vet att han har gjort fel liksom. På något sätt så finns det en längtan där. Och det förlöser ju Jesus bara genom att titta upp på honom där i trädet på något sätt och börja den här konversationen med honom. Det händer grejer, precis som Janne sa, när man får det där tilltalet eller när det där sker i kärlek. Och det leder ju till sen att Zacchaeus såklart blir Jesu efterföljare. Det måste man ju ändå kunna tolka ur den där berättelsen, att han därefter är liksom en trogen efterföljare till Jesus. Men vi ska läsa också ifrån Johannes 4. Också ett sånt där jättevälkänt text som är fantastisk. Den samariska kvinnan vid brunnen. Och jag läser från vers 7 där. Kapitel 4, vers 7. Och sen framåt där och så hoppar jag lite grann. Men det märker ni. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, och nu är vi ju då i Samarien där. Ge mig något att dricka, sa Jesus till henne. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre, ge mig det vattnet så ska jag aldrig bli törstig så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tiden kommer, ja, den är redan här, då alla sanna just tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och den som tillber honom kommer tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså dens mode. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna, de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort i staden och sa till folket där, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Och sen står det från vers 39. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. När hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem. Och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Det var ett långt stycke som jag läste. Men jag tycker att det är så mycket stoff här i den där berättelsen. Också där liksom, så möter Jesus en individ, en person som han talar med, och så kommer de där. Han liksom, kan du ge mig lite vatten? Alltså då är det ju som att Jesus vet att det här kommer ju kunna leda vårt samtal in på det levande vattnet. Det är som att han liksom bara, ja, på något sätt går in i det där samtalet. Och han liksom lockar fram de här frågorna som den här kvinnan har. Liksom. Och så säger han, gå och hämta din man. Och det är ju liksom ett profetiskt tilltal kan man säga. För hon inser ju, ja, men jag har ju ingen man. Eller så. Ja, och så fortsätter det liksom hela samtalet så där. Och då kommer liksom frågorna när hon säger att ja, eller när Jesus säger att ja, du har rätt i det. Den du nu har är inte din man och du har haft så många och så här. Då inser hon att okej, du är en profet, det säger hon. Och då kommer det frågor. Då börjar hon fråga liksom om, en del kan jag tro att hon flyr ifrån ämnet då när hon börjar prata om vad man ska tillbe. Och det kan man ju tänka sig att det är lite jobbigt att prata om liksom, så privata grejer liksom, som ingen, ja, som hon inte vill prata om. Det är ju därför troligen som hon måste komma till brunnen vid den där tiden när ingen annan är där. För att hon lever ett sånt liv som ingen tycker om. Men hon liksom, när hon får veta det här så ställer hon frågor. Och jag tänker lite att Jesus sätt att leva, vi är ju kallade att vara lik honom, att leva som han gör och lära av det han gör på något sätt. Och i den enkelheten så skulle vi kunna lära av Jesus att det här är ett sätt vi kan bemöta människor på faktiskt. Att man kan använda det profetiska i mötet med människor. Man kan säga att Jesus evangeliserar här. Om vi ska använda vårt lite fyrkantiga ord som ofta missförstås och som vi har olika referenser till. Men i evangelisation så kan man ju använda sig av det profetiska. Gud kan lägga saker och ting på vårt hjärta när vi möter människor. Och det här tror jag Gud säger till mig. Och då händer det någonting liksom, när man inser att den här personen vet något om mig som ingen annan vet. Då, ja, förhoppningsvis då så har man förmedlat det i kärlek så att den personen förstår att okej, det är Gud som talar till mig. Och då tror jag att den personen faktiskt, att man väcker en längtan i den personen när Gud får tala så. Och då kan de här frågorna få komma. Den här kvinnan ville veta, hur är det med det här med tillbedjan? Det är vi ju så oense om, judarna och samarierna. Det var ju så att samarierna och judarna inte gick ihop riktigt. Och det framgår ju av den här berättelsen. Att man inte var överens om det riktigt. Men då kommer ju Jesus med det här ytterligare. Han är ju profetisk hela tiden egentligen när han undervisar. Han förklarar ju ordet för folk som de inte har fattat genom alla århundraden. Sådär. Nej, men jag tänker på det här med det här mötet med de här människorna. som Jesus, ofta så talar han ju till stora skaror. Här talar han till enskilda individer och det handlar om deras frälsning. Det handlar om att de tar emot Jesus sen. De förstår att han är Messias. Och vi läser ju här att det är fler sen som på grund av den här kvinnan. Alltså Jesus sätter ju någonting i rullning liksom. Och det är på något sätt det profetiska tilltalet som man använder sig av. Eller ja, det är det som är medlet liksom för att det rullar igång liksom den där hjulet. Om vi ska gå vidare så tänker jag så här att det kanske är så att ni i den här gruppen är ganska vana vid det profetiska tilltalet. Jag vet inte det, men Janne är ju, är ju det på något sätt, tänker jag. Sen känner inte jag er andra. Men kanske är det så att du fungerar i det, liksom, i det profetiska. Och då är det, har du en jätteuppgift liksom, i den här gruppen eller bara som kristen medmänniska att ha det, den uppgiften och det kallet. Liksom. För då kan du fungera som lärare eller som, ja, men det här som Janne pratade om innan, att uppmuntra det här hos andra liksom, när man ser det. Och så. Det är ju kanonbra. Och sen så kanske du är här som inte har varit med om det där tilltal, liksom få det här tilltalet till dig och liksom hur, nej, jag har aldrig varit med om det liksom. Och då tänker jag att en sån här grupp så är det ju jättebra, precis som Janne sa innan, att man får pröva den där, om man är i bön inför Gud och man, ja men jag upplever nog faktiskt att jag får någon bild här, eller jag kanske ett bibelord som jag bara ska ge till någon. För det kan ju vara väldigt enkelt. Ibland förstår vi upp då det blir väldigt så här svårt på något sätt. Att det blir överstigligt på något sätt. Utan, men bara det här när vi lägger handen och ber för en människa liksom, så kan vi ju bara känna, men det här, den här sången, liksom, det är till dig. Och då kan vi bara frimodigt bara sjunga den, eller bara säga, vet du den där sången? Om man inte känner för att man vill sjunga. Men börja liksom väldigt enkelt så där. Och med tiden så tänker jag att, ja, men man kan ju komma överens i gruppen att, och det kanske ni redan har gjort, att man testar det som sägs liksom. Eller om det bara är mellan två personer, så får den andra testa då den som det är mottagare så att säga. Och sen uppmuntra liksom det. Ja, men det stämmer ju verkligen liksom, att man är tydlig med det. Och sen är det ingen fara om det är helt galet liksom. Utan man kommer överens om att, ja, men vi har överseende med det. Det är lugnt. Och som sagt, i början kanske man inte har den värsta förmaningen till någon liksom, du har gjort det här eller så, utan det liksom är mer okej. Nej, men det kanske inte stämde så bra, men det släpper vi liksom. Men med tiden så tror jag man lär känna när Gud talar. Man kanske inte riktigt kan släppa en grej liksom, när man ber för någon. Eller, och ibland kan ju det vara väldigt konstiga grejer. Kanske, jag var med om för ett tag sedan att vi bad tillsammans i en liten grupp. Och så fick jag en bild av... Nej, men alltså jag fick en bild av en Disney sekvens på julafton så, och som är väldigt rolig liksom, så jag bara, men, ja. Och det var till en pastor som jag, men typ en mentor till mig, så jag kände bara, men ska jag ta det här, det känns lite så här konstigt. Och det är en ganska rolig grej liksom, men jag delade det i alla fall med honom, och han, ja men du, det där, han blev jätterörd liksom. Och det var, ja men det här tror jag faktiskt talar in i en grej som vi står i församlingen nu liksom. Och som faktiskt, det här är... Och då liksom får man den där bekräftelsen. Det kanske det tar ett tag innan man lämnar ett sånt budskap. Men när man gör det så bara, åh, vilken tur att jag gjorde det. Liksom. Jag pratade med en, eller jag lyssnade till en vän som också fungerar, eller som fungerar i det profetiska väldigt mycket, som undervisar mycket det, så han åker runt. Men han berättade en gång i alla fall att han hade fått liksom, han hade fått något ord typ toalett eller något sånt där liksom, till någon, och han bara, men det här kan jag ju inte säga. Och så var det ju så där kanske att man frågar då Gud, ja men vad menar du, kan du inte bara liksom utveckla det lite så att man kan säga något, bara förklara varför man säger det ordet liksom. Nej då, det kom ingenting. Han bara, säg bara det ordet liksom. Bara, åh. Och så Och så sa han det då, liksom det här. Det var inte just det ordet, men det var liksom ett närliggande ord. Och hon bara blev jätterörd, liksom, och började gråta så här. Och bara, det var precis, det var verkligen ifrån Gud. Och sen sa hon liksom inte vad det handlade om. Och det var ju jätteroligt liksom, för han bara, men... Och det måste vi också kanske inse, att folk kanske inte bara... Ja, men det var det här som Gud talade till mig om, liksom, och det här. Utan, ja, men låt människor faktiskt få tolka det där själv. Och de behöver inte säga det, liksom så. Men det är jätteroligt det där. Och sen berättar han liksom hur den här kvinnan har kommit tillbaka till honom flera år efteråt. Och liksom sagt, men det var jättebra att du vågade säga det ordet, alltså. Eller så liksom. Bekräftade det liksom hela tiden. Så att han vågar säga vad som helst nu. Ja, men det är ju väldigt roligt. Nu ska vi se vad jag tappar bort mig. Nu är det lite så här erfarenhetsbaserat här. Det är ju inte så att jag är någon slags expert på det här. Och det är inte så att jag alltid får ord till människor liksom, när jag träffar människor så. Men jag har förstått och insett liksom, att vikten av det här. Att det profetiska faktiskt får leva i våra församlingar. Precis som där Janne sa. Och att det på något sätt, det är ju det. För att vi ska kunna göra det som Gud vill, så måste vi på något sätt få ett tilltal från Gud. Alltså, och liksom kunna gå på det och gå i rätt riktning och sådär. Så att vi inte håller på med massa tjafs eller liksom gör massa saker som vi inte ska hålla på med. Sånt som kanske tar energi bara ifrån oss liksom. Sen så hände en grej, det är bara 1,5 år sedan egentligen. Så fick jag förmånen att finnas med en liten grupp som träffas några gånger om året. Det är ett gäng nya pastorer då som träffas regelbundet. Och då var det, vill jag bara dela det från första kvällen. Första kvällen när vi träffades, vi kände ju inte varandra eller så. Några av oss hade träffat så, men inte så här att vi hängde så, utan vi var mest bara nya ansikten så. Och så skulle vi ha en bönestund på kvällen. Vi skulle ha en liten kvällssamling kan man säga. Vi skulle be för varann. Vi skulle sitta, ja, men, lägga händerna på varann och be för varann. Så här en åt gången så. Och det bara börjar med att människor börjar och liksom ge tilltal till varann. Så alla, under den kvällen så ger alla någonting till någon. Och alla får ta emot någonting av en sån uppmuntran. Liksom, det kan vara ett ord, det kan vara någon som beskriver något speciellt sammanhang eller så här. Och man tänkte ju bara när man gick därifrån så bara, vad häftigt liksom att jag får vara med här bland de här gudsmänniskorna. De verkar bara få profeter allihop liksom. Och så gick man och la sig och mådde jättebra av det liksom. Gick och la sig och sov. Och så på morgonen så började vi prata lite om det där. Det var någon som på morgonen så var det någon som sa att brukar det vara så här? Brukar det vara så här i ert gäng liksom, att ni får massa tilltal och så till människor? Det var en av killarna där i gruppen som frågade liksom, är det här vanligt? Brukar det hända så här liksom? Brukar ni liksom dela så här ord och hälsningar så? Och då visade det sig att det var ingen. Alla var liksom lika förvånade egentligen. Bara, va? Och själv hade man liksom trott då när man gick och la sig att ja, men det här verkar vara ett supergäng liksom, som bara får tilltal hela tiden från Gud. Liksom. Och det är ju rätt häftigt hur man får uppleva att Gud kan använda, alltså börja använda människor när man kommer tillsammans så där. Liksom, att han lägger saker på människors hjärtan. Och jag tror att vi behövde det alla. Det har varit en otrolig resa vi har fått vara med om under de här åren. Liksom, att vi har fått lära känna varann och dela saker med varann. Varje gång är det så. Liksom. Nu är det ju nästan vardagsmat liksom, när vi ses. Så att man blir förvånad om ingen har tilltal. Liksom, så. Det blir också lite konstigt, men så är det ju lite. Men det har varit en otrolig plats att få vila och få otrolig uppbyggelse. Liksom. Det här att bygga upp, att få tröst. Liksom. Och anledningen till att jag nämner det här, det är inte för att jag vill berätta om mina fantastiska tillfällen. Men jag tänker att Gud är sån, han kan använda oss var och en. Och det behöver inte vara så att man varje dag får ett tilltal till en person och lever i det hela tiden. Men att, precis som Janne sa i början, att vara öppen för att Gud kan faktiskt ge dig tilltal, ge dig ord till människor eller inne i din egen situation. Han vill träna dig. Jag tror att Gud vill träna dig. Sen kan vi också vara till hjälp för varandra och vägleda varandra i det här. Men att Gud vill träna dig och han vill ge dig kunskap om sånt som du kanske inte visste. Och han kan ju göra det när du är medveten om det, när du ber honom om en vägledning. Eller du kanske inte vet att han använder dig ens. Men du kan ju få uppmuntran sen efteråt av människor som att det du sa då, det har burit mig i flera veckor liksom. Sådär. Ja, sen är det så, jag har varit i en del sammanhang där man inte vill veta av det här med profetior. Alltså det kanske har varit stunder när människor har missbrukat det här, för det är ju otroligt lätt. Alltså det blir ju maktpositioner när man säger, om man dessutom säger att så säger Herren, då är det liksom okej, gör han. Och så får man något levererat då som kanske, ja, förhoppningsvis så stämmer ju det, verkligen. Men det kan ju också vara så att det inte gör det. Och då kan det ju vara, speciellt om det är till personligen liksom, till mig, så kan det ju göra ont om det inte skulle vara, alltså, men jag lever inte jag alls nära Gud, för jag fattar inte vad han pratar om. Eller det han säger nu kanske är en förmaning till exempel, som är väldigt tuff att ta så, liksom, öga mot öga. Och det har varit lite så här, jag gick en utbildning i själavård. Och inom själavård, om man har jobbat inom själavård, så har man fått se ganska mycket sånt. Alltså människor som har blivit sårade. Och kanske många av de här själavårdarna också känner att nej, vi vill inte hålla på med sånt här med profetior. Liksom, för det har skadat människor allt för mycket. Och jag tänker ju själv att tänk om man skulle kunna få använda det profetiska i själavård. Så att människor faktiskt kan bli fria ifrån det som de bär på. Liksom. Att den som själavårdar faktiskt kan bli använd av Gud på ett väldigt övernaturligt sätt. Och sätta fingret på sånt. Som liksom. Och då när jag gick den här kursen så gjorde jag ett arbete. Jag åkte och pratade med några. Han sa det att jag har ju fungerat länge i det här, sa han. Att jag har fått bilder och sådär. Men Gud har lärt mig genom åren att jag kan inte dela allt med alla. Alltså jag kanske sitter med någon i förbön eller så. Och får en bild liksom. Men då är det ju inte så att jag bara, nu ser jag det här och det här och det här och det här och det här. Stämmer det? Så, utan han liksom sa, ja men då kanske jag, men till exempel om jag får en människa som kanske vill ha förbön för att hon har ont i kroppen eller hon mår dåligt på något sätt liksom. Och så får jag en bild, jag kanske får en bild av en bilolycka liksom, med flera bilar inblandade och jag förstår att den här kvinnan sitter i en av de bilarna liksom. Då kanske jag säger, jag ser en bil till att börja med liksom. Och då om hon säger, alltså att hon gensvarar på det, ja men du, det låter bekant eller sådär. Eller på något sätt säger att, ja men det, hon kanske till och med berättar, ja du vet, jag har varit med om en bilolycka. Och då är det ju inte så, då kanske inte han behöver ens berätta resten av sin bild. Utan han, då stämde det liksom, då ber vi utifrån det liksom. Då kanske det beror på den här olyckan att hon har ont. Alltså då kan han rikta sin bön bättre på något sätt. Alltså att, och rikta. Och det där kände jag bara, det där är ju jättebra. Just i mötet med enskilda personer. För då kanske vi behöver gå extra varsamt fram liksom, när vi känner att vi får en bild eller så. Om det är någonting som kanske man känner att det här kanske inte man ska bara säga allt på en gång så där, utan för jag tänker att den har sin plats, profetian har sin plats på många olika nivåer i våra församlingar och i mötet med människor. Och det leder oss också in på det här att vissa tilltal, sen när vi kanske, Alltså nu pratar jag ju lite utifrån kanske sånt som inte jag riktigt vet så mega mycket om. Jag vidareförmedla någonting som jag har hört av människor som jag har väldigt stor förtroende för och som finns i det här. Så ni får liksom testa det här. Men jag tänker att ibland så kan man ju också få tilltal som man behöver be över, helt enkelt. Alltså, om det är till sammanhang, till församlingar eller till enskilda, där det handlar om förmaning eller tillrättavisning eller så, då kanske man måste tänka, ja men nu kanske jag måste be till Gud över detta. Är det här verkligen ifrån dig? Eller är det här någonting som jag har lagt in mitt liv i på något sätt? För det profetiska tilltalet kan ju vara från Gud, men det kan ju också vara från andra saker. Att man själv känner att jag vill att det ska vara så här. Därför säger jag. Alltså det handlar ju om den där makten liksom. Och då kan det ju vara väldigt viktigt att be Gud visa mig om detta är från dig. Och då tror jag vi är kallade att be. Be Gud om tillfälle och be Gud om vägledning. Och så att inte mina egna motiv är orsak till det där som jag faktiskt känner att jag har på hjärtat. Jag vill nog stanna där lite, men jag vill läsa det här som Janne var inne på i början med kärleken. Jag skulle vilja läsa hela första Korintherbrevet från 12, kapitel 12, slutet där, vers 27. Och sen framåt till 14:1. Då står det så här: ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar, eller profeter, eller lärare? Kan alla göra under, eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor, eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådgåvor som är störst, och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Till vår kunskap är begränsad. Och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Amen. Ja, det är precis som Janne sa i början, det där med kärleken. Om vi ska komma någonstans, om vi ska se människor faktiskt bli förvandlade, och så bör vi ha det motivet, det sättet att leva ut våra gåvor genom kärleken.
Bred dina vida vingar har jag önskat att Ida ska leda oss i. Det är nummer 190 i Segertoner. Thank you.
Lord.